Kanske det är 5 år sedan eller sånt där. Tiden går så fort när man blir gammal, gör det inte det? Jo, det var en del som höll med om detta, ja. Mia sa att jag är 82, det är ju inte klokt. Jag tänkte inte att jag är så gammal själv en gång, men det måste jag ju vara då, när du säger det. Jo då, när man blir gammal så, det är tur man har en fru som tar hand om, men det är inte det. Ja, precis, det är en del som tyckte det var bra. Jag klev upp i morse innan min fru var uppe och så tog jag på mig, tänkte jag, tar jag på mig rätt kläder nu. Har ni problem med detta också, eller? För hon säger, kläd dig inte som en gammal gubbe. Ja, men när får jag vara gubbe då? 82 år tycker jag är gubbe, är jag inte det? Ja, det kanske man inte är, jag vet inte. Så är det i alla fall. Jag satt och åkte ifrån Borås, eller Frufällan heter orten där jag bor i. Jag tyckte det hade gått om tid och så började jag närma Jönköping. Och så började det snöa våldsamt. Och jag tänkte, vad är detta? Det är ju fel, jag ska ju inte snöa nu när det snart är påsk. Så jag fick köra sakta, så jag tänkte, hinner jag hit? Men det gjorde jag i alla fall, det var god mån. Jaha, just det. Jag är ute och predikar lite på olika platser. Stor del utav världen. Jag har varit i ganska många länder. Det är 78 länder. Men det är inte alla på världen. Det finns över 200, jag tror det är 212 länder. Så det är många mer att utforska. Jag ska läsa ifrån Markus 16. Markus 16, det är det sista kapitlet i Markus evangelium. Och det talar lite grann om att vi ska gå ut. I 16 kapitlet och 15 verset så säger Jesus: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Hela skapelsen. Vad är det mer som är skapat än människan? Ja, det är ju väldigt mycket annat. Jag har en god vän i Skåne, Höganäs. Han är kristen och han är bergis på att Gud har omsorg om både honom och hans djur. Så vid ett tillfälle så han hade en kalv som var riktigt liten gossekalv till honom. Han var med honom jämt och han var ute så kom kalven och hoppade och sprang. Men så hoppade han över staketet och så fastnade han med benet där. Och så bröt han av benet och det var så illa så benpipan stack ut. Och han, vad gjorde han? Jo, han bad för kalven. Men det hände ingenting. Men han var ändå viss. Gud måste väl hela, det är ju skapelsen. Men han ringde veterinären och veterinären sa, du, det är ingenting att göra åt den där kalven. Är det så illa så får den slaktas. Du måste skicka iväg den till slakteriet. Nej, men sa Anders, ja. Måste jag göra det? Ja, det ska du göra snarast. Får jag vänta till imorgon, sa han. Ja, du får vänta ett par dagar, men inte mer, sa han. Kalven lider. Ja. Och Anders, han gick ut i kalvkätten där och bad för sin kalv. Kalven, han låg där och det såg inte så bra ut. Han bad inte hela dagen, men stundvis under dagen när han höll på att arbeta med annat. På kvällen så bad han det sista. Gud, låt kalven bli fullt frisk. Han gick in och la sig och på morgonen han kom upp så kom kalven och skuttade mot honom. Det var fantastiskt. Ja, det är härligt när Gud gör under, det tycker jag också. Ja, jag var företagare inom bilbranschen. Jag kanske nämnt det tidigare, men det är lika väl repetera lite grann vad jag är för en typ. Och det är bra att äga ett företag, men är det så att företaget äger dig så har det blivit lite tokigt. Och det var så i mitt fall. Jag var först på arbetet varje dag och sist därifrån. Och kände bara att det var så viktigt att jag var närvarande. Det byggde upp nästan som ett ekohjul kände jag mig. Men så vid ett tillfälle så blev jag inbjuden till kristna affärsmän. På ett möte där. Och det tog tag i mitt liv oerhört. Jag åkte hem därifrån på kvällen och jag bara ropade högt i bilen. Det är sant, Jesus lever, det är sant. Det var en sån oerhört stark upplevelse för mig. Jag var uppväxt i kristet hem, men jag hade inte tagit det här på allvar. Det är 40 år sedan nu, men det är lika starkt än. Jag gick upp klockan 5 på morgonen och började läsa Bibeln. Det var som liksom orden växte när jag såg det framför mig. Det var ju sant det här. Det blir så verkligt. Jesus är en verklighet. Det är sant, det är ingen saga. Det är 100% sant. Det är det som är så fantastiskt. Man får den här övertygelsen och vågar lita på Herren i alla sammanhang. Vi fortsätter här att läsa från Markus 16. I 16:e versen så står det så här. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Det låter ju inte så värst bra. Bli dömd. Men så står det fortsatt. Dessa tecken ska följa den som tror. Är det någon som tror här? Oj, det var ju många. Härligt. Amen. Dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. Gör ni det? Det känns inte så lätt, va? Demoner, det är lite jobbigt. Ja. Det är lite jobbigt. Fortsätter också här. Och de ska tala nya tungomål. Ja, det är ju lite lättare kanske. Vi var några stycken i en grupp. Vi bestämde att vi skulle fasta. Det här med fasta har man ju hört tidigare, men jag kanske inte fäster mig så mycket vid det där. Och vi bestämde att vi ska fasta i 3 dagar. Vi träffas varje morgon och sen varje kväll. Och så, ja, vi åt ingenting alltså. Drack vatten bara. Och det var en liten pers första dygnet, men sen går det bättre. Jag har gjort det flera gånger sedan och det känns så fantastiskt. Vid det här tillfället så var vi i bön på sista kvällen. När jag satt där så upplevde jag någonting väldigt märkligt. Det började ner i mina fötter. En känsla av väldigt välbehag. Det var som att kliva ner i varmt vatten. Och så steg det sakta, sakta, sakta uppåt. Bara kände, vilken värme, vad är det frågan om? Jag var helt konfunderad. Sakta kom det uppåt. Det tog kanske ja, 1,5-2 minuter. Och så kom det upp till min mun och så började Kihamana Karabashidekana börja prata ett annat språk. Jag hade inte funderat på det här med tungotal. Det bara kom. Det var en så speciell sak. Men jag kände bara, det här är ju helig ande som verkar. Det här är ju sånt som ska följa de som är kristna. Så läste jag det här. Det är ju det handlar om. Tungotal, kunna tala i tungor. Men det står andra saker här också. Man ska kunna ta i ormar. Men det var inte så trevligt kanske att gå och lyfta ormar. Så det behöver man ju inte göra egentligen. Man kan dricka dödligt gift också. Jag är mycket i Afrika och Afrika är det är speciellt där nere. Vi har varit i en by kan man säga, jag byggde ett stort område. Där är det onådda folk. Där är massor människor som inte har hört talas om Jesus. De vet inte vad det handlar om. Men de har en annan tro istället. De tror på djävulen. De tillber djävulen. De hänger upp köttstycken i träden. Till djävulen. De till och med offrar små barn. Vid ett tillfälle så har jag talat där nere. I en stad som heter Nazaret. Och det var en stor konferens. Det var 8000 människor ungefär. Vi var några olika som talade. Och när jag hade börjat att tala rätt vad det var. Så var det en kvinna som skrek så det hjärtskärande. Det hördes där alla stod. Bara skrek ut. Och då var det några som banade sig fram till den här kvinnan. Tog med henne bort i en lokal där och där befriade de henne. Det gick 8-10 minuter så var det likadant igen. En annan kvinna. Samma sak. Och de gjorde likadant. Tog ut henne. Så gick det kanske 10 minuter igen. Ytterligare en. Precis likadant. Jag fortsatte att tala hela tiden. Efteråt så satt vi och pratade några pastorer där. Så det var märkligt så jag att 3 gånger under den här predikan manifesterar djävulen sig genom att skrika genom kvinnor. Ja, sa pastorn, det är så tråkigt. En bit bort här så har vi en sjö och där offrar kvinnor sina nyfödda barn till djävulen. Då binder man ju upp någonting. Då har man en relation till en andemakt som styr ens liv. Det är farliga grejer. Jag ska visa några bilder, kan du få fram dem? Vi har anställt en missionär nere i Etiopien och hans fru Teko heter han. Han arbetar just i detta området. Jag har fått ett litet barn här också. Ta nästa bild. Det är en skola. Vi startar nere i detta området. Ingen i byn kan läsa. Men barn fick börja, 39 barn fick börja första klass. Och det är fantastiskt att få börja och läsa. Så här är kyrkan nystartad. Det är inte så där väldigt fint som här. Men det fungerar i alla fall. Det är Teko som sitter där med både barn och andra som samlas i kyrkan. Du kan ta nästa bild också. Ja, det är i byn. De lever utav, det var alltså boskapsskötsel. Det är varmt och skönt. Jag var där, då var det 42 grader. Mellan 40 och 45 är det för jämnan. Så man behöver inte ha så mycket på sig. Men jag har inte ont av värme, så det går ganska bra. Men det kan vara en del som har problem. Ja, fortsatt nästa. Så bor man i hyddor. Detta är en mindre hydda. Där bor hövdingen och hans fyra fruar. Man har alltså månggifte. Det kan bli ganska många barn. En annan familj var det 18 barn. Men här är det inte så många. Det är i regel är det större hyddor, och då har man också djurna inne. Korna och så kan vara inne i hyddorna. Jag var på ett ställe och satt inne i hyddan och jag sa, här har ni det fantastiskt. Tänk vad lugnt och skönt det är. Ingen telefon som ringer, de har inte telefoner. Kommer inga kravbrev. Nej, men vi har 2 kilometer hämta vatten. Ja, det är jag. Det var ju inte så lätt. Gå 2 kilometer. Jag har en bild till. Och det är just ett barn som Teko hittar ute i buschen när man hade lagt ut det här barnet. Offrade. Den levde för att rädda det här. Jo, det är viktigt att predika evangeliet. I synnerhet för människor som har en helt annan religion. Som inte har förstått det här. Som inte har fått reda på det här. Att Jesus är en verklighet. De vet ju inte om detta. Vem ska tala om för dem? Ja, det måste ju ut någon att göra det. Någon måste ju kunna komma till den där. När jag hade fått min starka upplevelse kände jag bara att jag måste sprida det här. Jag gick ut i stadsparken i Borås. Det var ju många lodisar och sådana där som, ja, de hade väl inte så mycket intresse där jag kom att berätta. Jag försökte tala om, förstår du det här? Ditt liv. Du dricker ju en massa, du förstör ditt liv. Tänk om du tar emot det här jag har att erbjuda. Jesus. Ja, en annan. Accepterade det, tog emot det, fick be för det. Men de flesta, de var inte intresserade. Det är ju gratis att ta emot någonting fantastiskt. Jag åkte ner till Nordstan i Göteborg, gick där på fredagskvällarna. Kände bara det så viktigt. Mannen som kom ur en restaurang där jag sa, du behöver Jesus. Va? Vad säger du? Jag säger, du behöver Jesus. Jesus älskar. Nej. Det finns ingen som älskar mig. Min fru har lämnat mig. Mina barn vill inte veta av mig. Jag har hur mycket pengar som helst. Jag sa, vi kan gå in och sätta oss och prata. Vi gick in på ett café där. Efter 3 timmar har jag talat om för honom med Jesus var. Att han behövde Jesus och han tog emot Jesus. Mannen som satt på en bänk där. Gick fram till honom och täckte fram ett traktat. Du, sa jag. Du behöver Jesus. Du får läsa om det, sa jag. Han tog och tittade. Är det religiös? Han så kastade han det. Jag tog upp. Traktat sa, det är kristet, sa du, behöver Jesus. Jesus älskar. Nej, jag har dödat en person, det är ingen som älskar mig. Jo, du älskar Jesus. Jag har suttit i fängelse, fått min straff. Ja, Jesus älskar dig, han förlåter dig. Jag satte mig ner, satt och pratade en bra stund. Stor och kraftig var han. Då säger jag, får jag be för dig? Tittar han på mig. Om man gör det då, sa han. Och så börjar jag be för honom. Och jag passade på att be en lång bön. Och när jag slutade så satt mannen och grät. Men då hände något väldigt märkligt. Då började han att be. Och när han slutade så satt jag och grät. Men det var en så fantastisk bön han var. Han sa, den här bönen lärde min mormor mig, men den hade jag glömt. Men nu kan jag den. Fortsätta be den här mannen till frälsning. Det är fullt av människor runt om oss som vill höra talas om Jesus. Ja, det kanske inte passar alltid. Jo, det passar alltid. Det gör det faktiskt. Man tycker kanske när kommer den där situationen när jag ska tala om att jag är kristen och komma in på det. Men det passar jämt. Det är faktiskt så. Gud vill uppmana dig att vara ett vittne. Du får leda detta. Ja, som jag sa, 40 år sedan nästan nu. Då öppnas det upp i Sovjetunionen. Ja, först ringde jag en kompis Thomas och sa, ska du åka med till Polen, sa jag. Ja, jag ska ner och vittna. Ja då, Thomas var inne på samma linje. Vi tog båten inför Karlskrona. Ta fram gitarren, sa jag till Thomas. Jag är inte här på båt. Jo, det är klart, vi är här på båt. Vi börjar här direkt. Vi börjar sjunga det. Människor samlas. Alla kunde inte svenska, men de som kunde svenska, vi kunde översätta på engelska. Vi kunde få berätta om Jesus. Vi kunde bedja för människor där på båten. Vi fortsatte ner i Polen. Besökte en del församlingar där. Hörde att det började öppnas upp i Sovjetunionen. Dit, där. Man hade hört om sådana som har smugglat biblar. Och hur intressant det var att få predika Jesus. Åkte hem, kände en pingstkyrkan som var från Ryssland. Jag sa, Abraham, kan du följa med mig till Ryssland? Ja, men det går inte att komma in där. Jo, sa jag, det tror jag. Vi ska försöka. Talade med ambassaderna. Jo då, så småningom, vi var nere ett par gånger. Fick åka dit. Köpte en gammal vass lada, det vet ni vad det är. Rysk bil. Och så en släpkärra. Och så lastade vi fullt med grejer. Fick ifrån lokala affären hemma en massa matvaror. Och sen ringde jag Slaviska missionen, som det hette i Stockholm på den tiden. Kan man få köpa biblar? Ja, du behöver inte köpa. Ska du ta ryska så får du dem. 700 biblar. Vad bra, sa jag på ryska. Och vi åkte över. Besökte församlingar där borta. Fantastiskt. Överallt. Människor fyllde sådana. Och så delade vi ut biblar. En kvinna kom fram och sa, jag har fått en bibel, men kan jag få en till? Ja, sa jag. Är det något speciellt? Ja, det är så min tandläkare har sagt. Kan jag få tag i en bibel så lagar han alla mina tänder gratis. Vi kan försöka med det i Motala. Man kan skratta åt det här, men det var en sån nöd efter att få läsa Guds ord. Jag hörde att det var sådana som hade fått tag i biblar. Det var på helt andra språk. Men man försökte översätta och förstå vad det handlade om. Vi kom och delade ut. Det var ingen större kostnad att köpa för biblar. Ja, sen kände jag att det måste göras om det här. Så hyrde minibuss och åkte över. Och så gick jag och följde jämna år. Och så önskade jag mig en buss. Och så blev det en buss. En stor buss. Som jag hade 14 år. När de hade gått 125 430 mil så tänkte jag, nu får det räcka den här bussen. Och så började jag resa lite längre bort istället. Jag hann ju med att köra till Kina och till Indien och sådana här sträckor förstås. Men den hade gjort shit, tyckte jag. Och det var sådana upplevelser alltid när man kom till de här länderna. Få möta människor som hela tiden är intresserade och öppna för att ta emot Jesus. Det var så mäktigt, tycker jag. Vi kom till sjukhus. Och gick in och talade om vi kommer ifrån Sverige. Vi har med oss lite sjukvårdsmaterial. Vi köpte sprutor och penicillin och sånt här väldigt billigt. Vi kunde ha 20 000 sprutor med oss kanske och 10 000 penicillintabletter. Jag var ivrig att få tag i sånt här. Ja, tacksamt det är tacksamt. Ja, men då vill vi ha ett möte också. Så ja, visst. Och så samlar man alla som hade möjlighet. Och läkare och sköterskor. Man gick ifrån sina jobb och så hade vi ett möte. Och så berättar vi om Jesus. Och så bjuder vi in till frälsning. Överallt. Människor tog emot frälsning. Så var vi för sjuka. Och så hände det under. Och sen under, lite under, piggar alltid upp. Det är bra när det sker under. Det är som om det förändrar situationen. Gud är med på ett speciellt sätt. Jag kommer ihåg pojken. Vi kom till barnsjukhus. Som låg i sin säng där och läkaren går fram. De är rätt så... Ja, frimodiga läkarna, han sa, rev han upp täcket så här. Titta så han ser ut, sa han. Han är brännskadad, han kommer inte klara sig. Den lille pojken, 11-12, och han låg där och tittade upp. Jag tänkte, vad är detta? Ska han säga på det här viset när pojken ligger här? Jag sa, får vi be för pojken? Ja, det får ni väl göra. Vi bad för den här pojken. Gode Gud, grip in. Vi märkte inget speciellt. Men två dagar efter... Så fick de kontakt med pastorn i den församling som vi var. Pojken är helad. Han är frisk på väg och blir fullt återställd. Vi kom till ett litet sjukhus i Malin, en liten stad i Ukraina. Ja, sa läkaren, vi har kanske inte någon större sal som vi kan samlas i, men det är fint väder, vi kanske kan vara ute. Jo då. Vi var en grupp på 20 personer ungefär. Ja, så vi ställde upp högtalaren utanför och så bar man ut patienterna där. Och så hade vi ett möte. Och när strax att vi hade börjat så kommer läkaren ut och så vinkade han på två ute flickorna som var med i gruppen. Tog med sig dem in i sjukhuset. Och efter en stund kom de tillbaka. Flickorna ställde sig i ledet igen hos oss. Och så kom läkaren och sa, får jag låna mikrofonen? Ja visst. Jo, sa han. Och så med tolkens hjälp så talade han om att vi hade en kvinna där inne. Och vi höll på. Hjärtat hade stannat. Vi masserade, fick inte igång hjärtat. Och då säger någon av sköterskorna, där ute i den där gruppen med kristna, de kan väl be för henne. Så jag gick ut och hämtade två flickor. Och de kom in och de la händerna på kvinnan. Och bad. Och nu är hjärtrytmen normal. Vi förstår ingenting. Nej, men det gör vi. Vi förstår att det är Jesus som har gjort underet. Det är så mäktigt när det är sådana här saker. Kom och körde där borta. Så stoppade polisen som vi ofta blir. Och vad är det nu, tänkte jag. Jo, förra gången du åkte där så var vi två som fick biblar. Nu har vi tre poliser som inte har fått några biblar. Ja visst, men då ska ni få varsin. Eller när vi körde tom på diesel nere i Ukraina. Ja, det finns ju bensinstationer. Det är bara det att det ska ju finnas diesel också. Kom och körde. Bensin och diesel slut. Ja, det låter inte så bra. Vi stannar till och frågar, var ligger nästa bensinstation? Ja, det är 40 kilometer om vi ska söderut. Ja, visst. Vi kör till nästa bensinstation. Bensin och diesel slut. Det är inte så vanligt det händer här hemma. Vad gör man? Ja, och innan pratar och säger, vad är detta? Var finns möjligheter att få tag i diesel? Ja, så kvinnan, det är så ledsam, vi har ingenting. Nej. Och så var tolken som jag hade med mig. Kommer samspråka lite med henne. Kvinnan frågar, är du judinna? Ja, säger tolken. Hon hade en judestjärna hängande. Ja, det är jag med, sa kvinnan. Och så utspann sig ett samtal där. Och så efter en stund så säger hon, ursäkta mig, jag ska gå och ringa. Så gick hon in i andra rummet. Och så säger tolken till mig, den hon pratar. Men nu säger hon, vi går en synd mot Gud om vi inte ger de här människorna diesel. Jaha. Så kommer hon tillbaka. Hur mycket behöver ni? Ja, om vi ska räcka till Odessa så 250 liter. Ja, kör in till pump nummer två och tanka då. Det lät ju väldigt bra. Vi kör in till pump nummer två och tanka i 250 liter. Det var ju jättebra. Och jag skulle in och betala. Kvinnan, nej, nej, har vi inget kan vi inte ta betalt. Och det är ju förståndigt. Man kan ju inte ta betalt om inte man har något. Så det blir gratis. Det är väldigt bra. Fängelserna där är inte så trevliga. Fängelset i Moglev, där har man stora hundar som en vallgrav utanför. Det är staket också. Fängelset säger att ja, det är inte så stort intresse att fly härifrån. Vi matar hundarna lite sämre bara för att de ska bli bra på betet. Vi får komma in där och ha ett möte. Och 1100 fångar. Fängelsechefen säger, ja, vi har inte någon stor sal, men vi ska se hur många det går in. Vi fick ha vårt möte där. Enkla vittnesbörd. Sjunga några inövade sånger på ryska. Och så bjuda in människor till frälsning. Marschar fram. Står och gråter de här fångarna. Gråter. Känner bara att det här nya livet. Vi får lägga händerna på dem var och en och be för dem. De får läsa en överlåtelsebön. Hur de blir berörda. I ett fängelse, ett annat fängelse har varit några gånger, så säger fängelschefen, nu skulle jag vilja att du pratar till de allra värsta. Vi har 38 stycken, vi kan inte släppa ihop dem för de är så våldsamma. De har ju gått mord allihopa. Kan du tala till dem? Ja, sa jag. Vi satt in hos fängelschefen och han bjöd på te och kakor. Efter en stund kom det en in och sa, nu är de samlade. Vi gick in i ett litet hus strax intill där. När vi kom in där så satt de här 34 fångarna där. Tuffa typer, flera utav dem. Vi gick fram där. Fick jag se på ena sidan stod det en man, soldat med en kulspruta riktad mot fångarna. Och så en kulspruta där på andra sidan igen också, mot fångarna. Det kändes ju tryggt att ha dem bakom sen när de stod. Vi började berätta. Berätta vad vi hade upplevt. Berätta hur man kunde få Jesus sitt liv. Det grep tag i fångar. Jag sa när du var liten. Och mamma gick och höll dig. Hon älskar dig så mycket. Och lille Igor. Lille Igor, du är så söt. Du är så fin. Åh, jag hoppas det ska bli bra. Går något bra för dig i livet. Jag hoppas du blir något stort. Mamma älskar dig så mycket. Så oerhört mycket. Men det finns en som älskar dig. Du kommer aldrig ur det här fängelset. Du sitter på livstid. Du blir aldrig fri. Men här invärtes kan du bli fri. Om du tar emot Jesus. Jag sa du ska få din chans. Att säga att jag är här nu. Du som känner att du vill förändra ditt liv. Du reser dig upp nu. En där, en där, en där. Tills du står 10 stycken. Parterna står och gråter. Och så kom fram, de kom fram. Vi bad för dem var och en. De fick en överlåtelsebön för dem. De fick en överlåtelsebön själva. Det känns så fantastiskt att människor får möjligheter att förändra sina liv. Jag sa också att vi har jobbat mycket i Etiopien med de här som jag visar bild här. Det är en grupp som heter VSG, vi är en själar för Gud. 10 ungdomar i Addis Abeba som för 26 år sedan startade ett arbete där nere. Med att nå de allra fattigaste som bor på gatan. En stad Addis Abeba på 4 miljoner. Det bor det ungefär 50 000 människor på gatan. Ja, men i Afrika, det kan inte vara så svårt att bo i Afrika på gatan. Det är varmt och skönt. Ja, det kan bli upp till Addis Abeba som ligger på 2300 meter. Det kan bli upp 22-23 grader på dagarna. Om det är för gott väder, om det är den perioden. Eller regnperioden så regnar det. Hela dagarna. Och då är det kanske 5-6 grader. Och nätterna också är inte så varma på den höjden. Där bor människor på gatan. Kanske man har fått möjlighet att lägga lite ris. Eller få någon plastduk eller någonting över det där man bor. Men det är enkelt. De här ungdomarna bestämde sig för att hjälpa. De var inte några rika men de var med i en kyrka. Kyrkledningen sa, vad tänker ni göra? Ja, vi skulle hjälpa dem så på gatan. Kan vi ha dem här i kyrkan på natten? Nej, 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 det går ju inte. Vi kan inte. Nej, hur ska det se ut om vi ska ta in dem som bor på gatan här? Det går inte. De fick inget medhåll så att säga ifrån församlingen. Men de bestämde sig själva för att hjälpa. De gick och tiggde kläder och försökte ordna. Och till slut fick de hyra ett litet skjul där de kunde ha 8 stycken killar. Jag har fått kontakt med flera av de här som var med från början. De är lite äldre nu. En är tandläkare, en är läkare, en är uppfinnare. Det har gått fantastiskt bra för de här killarna som inte hade en chans. Bor man på gatan så får man aldrig något arbete. Man har ingen möjlighet. Det gäller att tigga bara. Man är våldsamt utsatt. Men de fick uppleva hur Jesus kom in i deras liv. De fick motivation att läsa. Och gå vidare. Jesus kan göra stora under. Nasaret pratade jag om tidigare. Det finns sådana ställen utanför i Addis Abeba. Som många människor verkligen känner att det här ska vi göra ett arbete. Men man vågar inte ta sig dit. Man är rädd för det här området. Jag ska åka ner med ungdomar här. När var det torsdag eller vi åker va? Isak är han här eller jag har inte sett honom. Där sitter han ja. Isak ska med ner. Vi hade planerat eventuellt åka ner till det här området längst ner. Men det är lite stridigheter nu så vi ska inte ge oss ut i några saker som är riskabelt på något vis. Men Gud är med oss. Vi får bara lägga det i Guds händer när man åker på sån här resa. Och se att han verkar i allt. Och jag åkte lite länge sedan så jag åkte till Kina. Och Kina är ju så att det är ju inte så välkommet att komma dit med biblar. Vi var en grupp, vi var 12 stycken, bestämde oss för att åka till Kina. Vi planerade den här resan rätt långt innan. Jag hade kontakt med en missionär där borta. Och så bestämde vi lite grann hur vi skulle lägga upp den här resan. Vi skulle åka genom hela Ryssland, Sovjetunionen som det heter då. Och komma till Kina. Det var ju ganska långt. Räknat att jag skulle vara borta i 3 månader. Så jag gick och köpte in 800 biblar på kinesiska. Det var ju bra att ha med sig. Så pratade jag med han, vännen där borta som var missionär. Han var lite... De håller lite hemligt att de är missionärer i Kina. Det ska man inte gå ut med att tala för då blir de förbjudna. Så sa vi, köpt 800. Va? Har du köpt 800 biblar? Sa han. Var skinkar ni av er? Annars blir det ett problem, sa han. Jag hörde om en grupp som var här för några månader sedan, sa han, och de hade med sig biblar från Österrike. Och de skulle komma in. Och tullen tog dem. Och de spöade upp dem, ungdomarna. De hade alltså slagit ungdomarna. Och de blev inte insläppta. Så det var inte så lämpligt att ha de här biblarna. Men vad ska man göra? 800 biblar på kinesiska. Det är ingen i Sverige som behöver det. Ja, vad ska vi göra? Vi lägger dem i bussen. Vi hittar på ett bra ställe när vi har kört. Kommer närmare. Vi hade mycket annat i bussen. Vi ställde in dem under sätena. Bara det var 16 sådana här lådor. Med biblar. Det stod Bibles på dem också. Varje dag vi körde den här med bussen så bad vi, gode Gud, du får visa oss att vi ska gömma biblarna sen när vi kommer närmare i gränserna. Ja, visst. Vi upplevde att Gud har nog en plats för detta. Ja, och vi kommer närmare och närmare. Ja, vi kom upp genom Sibirien där och där är ju ödemarker kan man säga. Där kan stå en pumpa olja då och sen ser man en bil och det var en bil igen. Det var en bil för ett par timmar sedan och det var ett hus också. Det är väldigt öde. Men vi skulle stanna lite grann för de började gå av och ha lite rast där. Så då körde jag in till kanten lite grann. Körde av asfalten. Bussen sjönk ner. Vad är detta? Det var kvicksand. Så bussen sjönk ner så den la sig på axlarna. Oj, oj, oj. Ska vi putta, säger de andra. Putta 16 ton, där sitter ju fast. Vad gör vi? Vad gör man då? Man ber till Gud naturligtvis om man är kristen. Det är ett bra knep. Och det gjorde vi. Vi hade ju inte mycket tro att det skulle finnas en bärgningsbil där ute naturligtvis. Det hade vi ju inte så mycket tro. Så nu hängde det verkligen på att Gud gjorde ett under. Ja, vi bad bra stund. Och sen väntar vi. Och så kommer en bärgningsbil. Helt otroligt. Och jag var jätteglad. Alla var glada. Han stannade framför och sitter och skakar på huvudet. Jag sa, tolken, gå ut och prata med honom. Han hjälper oss. Nej, han säger att han har för liten bärgningsbil. Bilen var för liten och kan inte dra upp bussen så att fast. Men vad är detta? Har vi bett och så kommer en bärgningsbil. Och så är den för liten. Ja, vi tappar ju modet. Han fick köra igen. Jag sa, försök. Nej, det var ingen idé. Så han, ingen idé. Nu var vi Gud. Skicka en jättebamsebil då. Men nu var ju tron ändå mindre än det var som med senapskor nu. Så var det, innan så var det ett halvt senapskor nu alltså. Ja, efter så där en halvtimme så kommer en bil. En bamse. Så den är med 8 hjul på var sida. Och stannar framför. Sitter 2 stycken och bara sitter och skrattar. Men tolkens hjälp, jag går ut, kan ni hjälpa? Ja, jag förstår att ni behöver hjälp, sa han. Ja, och så hakar han fast kroken, ska jag hjälpa till med bussen? Det gör du som du vill, nu åker upp ändå, sa han. Och det gjorde han. Vi kom upp och vi, tack så mycket. Tack så mycket, vi var så glada att vi nästan kramade honom. Ja, då var det någon nytta att jag körde fel, sa han. Då var det någon nytta med att jag körde fel. Då hade han kört fel. Man kan undra vem det var som styrde bärgningsbilen. Ja, det här med att sprida evangeliet. Det kan vi var och en göra. Och vi kan se att det är en väldig glädje i det. Är du kristen? Är du frälst? Så jag påstår att ta den möjligheten som ges. Prata med grannar, prata med människor omkring. Vänta inte med att säga att du är kristen utan Dyk på. Vi ska se att det kommer att vara en väldig välsignelse i detta. Gud har utvalt oss var och en. Och få redskap för honom. Och bli använda av honom. Och han älskar att få använda oss. Han älskar att få se när du visar på honom för en annan människa. När du får uppleva välsignelsen i detta. Jesus, han har omsorg om oss. Känner du att jag är lite osäker i det här? Det är inget som jag känner naturligt. Så jag vill gärna be för dig. Jag vill gärna be att du ska få känna att det här kan fungera. Jag är beredd. Jag ställer upp. Jesus, använd mig. Bruka mig. Du ska få se vilken välsignelse det är i detta. Du ska få se att Herren är med i detta. Så du som känner att du vill ha förbön. Vi ska be för dig.